upp förra timmen. Och som alla är så nervösa för. Ska jag få en aorta i natt, då blir jag så nervös. Men det är inga större konstigheter egentligen. Det är en stor laparotomi. Och det sa ju Johnny att op-metod öppen ändå vad skulle är. Det är lite olika. Men vi närmar oss 50-50. Och 15% är operation på grund av ruptur. Det är då det börjar bli lite spännande. Och där de som är ruptur så dör en fjärdedel inom en månad. Jag har lite andra siffror från England, men det skiter vi så länge. Komplikationsfrekvensen vid bukaortakirurgi ligger på de här siffrorna ungefär. Hjärtinfarkt är ganska lågt om det inte har varit några komplikationer. Och öppen så är det då en fördubbling ungefär. Blödning som leder till reoperation. Det är ju öppen operation, ruptur som är den stora blödningsrisken då. Bukkompartment är lite konstigt här, men den stora risken för bukkompartment är ju EVAR-patient som har rupturerat. Och det beror ju på om vi opererar en rupturerad patient öppet så kan vi evakuera en viss mängd av hematomet. Men det gör vi inte vid EVAR. Så då finns ju den volymen kvar där inne. Snitt perioperativ blödning 1-2 liter vid kontrollerade operationer och sen i princip hur mycket som helst vid rupturerade patienter, men 4-5 liter är väl en ganska normal volym. Ja. Det är den blödning man mäter i sugen. Om den är, man säger, färsk eller om den kom för en timme sen när patienten sprack, det skiljer vi inte på. Och här hos oss delar vi in det så här. Vi har elektiv öppen kirurgi, elektiv endovaskulär kirurgi och sen har vi akut öppen och akut endovaskulär. Och det här är väl de som är lite kinkiga. Så finns det vissa saker här som är svåra också. Det vi har gjort hos oss efter ett antal år när vi höll på med det här. Vi körde alla i lokalbedövning vaket till att börja med. När vi började då i sekelskiftet någon gång. Men en del operationer tog många timmar och det gick inte. Patienterna kan inte ligga stilla 6 timmar med armen ut så här och så ligga helt stilla. Så då började vi dela in det. Om vi tror att en enkel EVAR går fort mindre än 2 timmar och patienten är lämplig, då kör vi lokalt. Och är de mer än 2 komplicerade operationer, då söver vi dem. De här sövs alla i princip. Det är torakal EVAR, det är fenestrerad EVAR, det är branched EVAR. Sen de akuta öppna, de sövs ju förstås. Akuta endovaskulära försöker vi hålla i lokalbedövning om det går, om patienten är kooperabel. De här siffrorna hade vi här om året ungefär. Så att det är inte så många. Där man måste göra bästa situationen när man står där. Förhoppningsvis finns det någon specialist i närheten som man kan diskutera med, annars får man göra sitt bästa som alltid, och det är det enda man kan göra. Lite otäcka bilder hur det kan se ut, men det är ungefär samma bilder som Johnny hade. Det där är ett icke-rupturerat aneurysm. Vad sa du? Axillobifemoral. Det är en patient som har ett stopp i aorta. Okklusionsaorta, inte ett aneurysm. Och då, om de är klena och inte kan genomgå en stor öppen operation. Okklusionerna går ju inte att göra endovaskulärt. Man kan inte borra sig igenom en aorta där det är stopp. Då lägger man en slang ifrån ena sidans subklavia ner och så delar man upp en till vardera benet och bypassar stoppet i bukaorta. Under huden, ja. Man känner den här. Inte på mig dock, men Och sen är det några bilder hur det kan se ut. Här är en bukaorta. Man riktigt hur de har konstruerat de här stentarna, det tycker jag är lite fascinerande. De stoppar in den ner kanske en halv centimeter, den här kateter. Och sen helt plötsligt så kan de då dra bort den och så blir det kvar någonting som vecklar ut sig i sin fulla diameter och täpper till det där. Och sen har vi då, man kan göra upp i thorax. Och det här är ett exempel på en torakal patient där man måste stenta förbi karotis och subklavia på vänster sida. Och då måste man först göra en karotis-karotis bypass, alltså en karotis-subklavia bypass. Och sen täppa till dem där. Här är en så kallad fenestrerad. Det vill säga man stoppar in huvudkroppen. Den är konstruerad för just den patienten som ligger där. De kan kosta många hundratusen kronor, de här stentarna. Man lägger in den och rättar in den så att hålen ligger för, om det är njurartärerna där eller vad det är för någonting. Och sen stoppar man ut nya stentar genom de där hålen. Och de här ingreppen de tar ju hela dagen i princip. 6-8 timmar. Och som jag sa, vår indelning är regional anestesi, EVAR kortvarigt, EVAR av akut ruptur, EVAR vid vissa dissektioner. Och vid generell anestesi, öppen aorta, ruptur av öppen aorta, torakal dissektion där vi måste trycksänka och såna här saker, krånglig endovaskulär operation, de söver vi. Samma gemensamma problem för kärlpatienterna. De är sjuka i resten av kroppen också. De har en mängd mediciner vi ska ta ställning till. Och det är ingen skillnad mot det som jag visar på karotispatienterna. Och det är de här då som alla nya antikoagulanser tycker jag har blivit ett mer eller mindre problem.
Från, ja. Ett stentgrat när man blåser upp det första gången. Är det så att då är det point of no return eller är det att man blåser upp det en gång? Kan kontrollera läget, flytta på det och sen blåser upp det en sista gång eller då kan du inte flytta bland annat. Hur funkar det egentligen?
Du, har du blåst upp det så sitter det där. Och man släpper ut kroppen och sen går man in med en ballong och så dilaterar så att man får optimal tillpassning just i skarven. Men du kan inte dra det för de flesta har hooks för att det inte ska åka med flödet ner. Så att det går inte. Vad ska man tänka på när vi ska söva en stackare? En stor laparotomi. Dock är de ju svårt kärlsjuka och den berömda aortatången. Det är som vi inte har vid andra stora laparotomier. Det här har jag upplevt senaste åren. Det var våldsammare tillställningar för en 10-15 år sedan. Men de flesta är ganska lugna nu och jag tror att det kan bero på att det är många screeningpatienter man opererar i tidigt skede. Man har uppnått sina 5,5 cm, de är fortfarande relativt unga, någonstans mellan 65 och 75. De har inte avancerat det här aneurysmet, de har inte hunnit bli 80 år och fått förvärring av de andra sjukdomarna. Så att på det viset så är det där betydligt enklare nu för tiden. Preopstatus, angina förstås, hjärtsvikt är ju egentligen ett värre tillstånd än angina i samband med anestesi. Det är högre mortalitet än patient med svår hjärtsvikt än svår angina. Njursvikt redan innan vi börjar är ju lite illavarslande, men det är ingenting som hindrar kirurgi. Men det ökar risken för att patienten behöver dialys efteråt. Och så antikoagulantia. Hur ska vi utreda den här patienten då? Behöver vi ett eko, klaffarna, kammarfunktionen? Behöver ett arbetsprov för att se koronarfunktionen och sådana saker. Men det är ingen skillnad om man ser preoperativa utredning. Det är samma vid alla stora operationer på patienter som är sjuka, så att säga. Men sen är det någonting som vi måste ta reda på tillsammans med kirurgen. Vad är det för patient vi ska operera? Vad tänker de göra? Är det krångligt? Ska det ta lång tid? Är det ett rakt graft? Är det ett bifurkerat graft? Cell-saver eller inte? Vilken aortasjukdom har patienten? Arteriosklerotisk, infektiös, inflammatorisk? Det påverkar hur lång tid det tar, hur stor blödning och såna här saker det blir. Beroende på patientens andra sjukdomar, hur kommer patienten att reagera på aortatången? Och där kan man då, okklusiv aortasjukdom och en aneurysmatisk aortasjukdom, det är två helt skilda reaktioner på det. Den okklusiva patienten har ju i princip redan en aortatång, sitter på plats i form av arterioskleros. Så den kommer inte reagera så mycket alls när vi har sövt den och sätter på tången. Men däremot en patient som har flöde genom sitt aneurysm, där får vi helt plötsligt en mycket större afterload som hjärtat och kroppen ska handskas med. Så måste vi kolla med kirurgen, var tänker de sätta tången? Ska den sitta ovanför eller nedanför njurartären? Ska den sitta ovanför truncus, det vill säga strax söder om diafragma? Så vi får ischemi i hela tarmpaketet, i lever etc. och sådana saker. Hur ska patienten monitoreras? Det har ju vi fastslaget i våra så kallade riktlinjer. Invasivt tryck, ibland esofagus eko, pulskonturanalys och såna här saker, och så vanlig EKG och hela balletten, det förstås som alla har. Aortatången då, det ger en ökning av afterload. Men konstigt nog så ger det en ökning av preload också till slut. Det vill säga att vi sätter en tång i aorta, då upphör ju flödet neråt efter aortatången. Däremot så finns det venösa blod, det kommer fortfarande komma tillbaka och öka den centrala blodvolymen. Så att det är lite olika beroende på hur högt den sitter, om den sitter supraceliakalt eller infraceliakalt. Om den sitter supraceliakalt, då går ju allt blod upp till lilla kretsloppet i princip. Då gäller att hjärtat kan ta hand om den extra volym. Sitter den lite längre ner så kommer ju då att fylla ut splanktinkosområdet med det där venösa blodet. Du får inte samma överbelastning centralt. Och så är det här man ska tänka på. Vi tittar noggrant, ska han sätta tången ovanför eller nedanför njurarna, kommer han få njurischemi. Sätter vi den nedanför, vi bibehåller flödet i njuren, vi har ändå en sänkning med ungefär 30% på grund av att det blir turbulent flöde och sådana saker när vi sätter tången precis nedanför njurartärerna. Så det finns en risk för njurischemi. Nästa steg som oftast tycker jag är ett större bekymmer, det är när vi ska ta bort aortatången. Vi har satt tången, vi har öppnat aorta, vi har sytt in graftet och sen ska vi ta bort och återställa flödet ner till underkroppen. Som sagt, vid aneurysm, när vi påsläpper, nej det där står jag inte för längre. Glöm den punkten. Blodvolymen centralt ska nu fylla ut även underkroppshalvan som har varit utan cirkulation ungefär en timme. Och det kommer ju då att bli ett blodtryckssänkning på grund av en relativ hypovolemi. Kirurgen vill se en viss blodtryckssänkning som kvittar på att det går flöden ner. Ibland blir det ju, man opererar här och så hinner det bli okklusion i iliaca eller i femoralis. Och så öppnar man aorta så händer ingenting. Det kan vara ett tecken på att det inte flödar vidare ner till benen och då måste man kanske explorera längre ner. Sen två kalla ben börjar reperfunderas. Vi får sura metaboliter, koldioxid, kanske myoglobin har vi hållit på länge. I värsta fall får vi upp massa kalium också om vi har hållit på väldigt länge, så man får muskelsönderfall. Buffra brukar behövas innan påsläpp, volym innan påsläpp. Käpphäst är i princip en albumin och en natriumbikarbonat per ben innan påsläpp. Det är vad jag brukar göra. Man kan använda ringracetat, men man måste ge en stödig volymsbelastning innan påsläppet för att det ska vara lite hypervolem här och sen ska det kunna fylla ut benen.
En svag albumin?
Ja, vad heter det? 5% jag brukar använda. Men det är dyrt. Man kan mycket väl använda ringracetat, men det går åt nästan en liter ringracetat per ben. Vasopressor brukar man kunna behöva. öka i samband med detta. Och om det trots allt med volym, natriumbikarbonat, ökad vasopressor inte får någon adekvat blodtryck, då får kirurgen klämma av aorta igen. Och så ger du lite mer utav alltihopa och sen kan kirurgen kan klämma med fingrarna. Och sen släpper han igenom var tredje hjärtslag och sen kan han släppa igenom vartannat när patienten återhämtar sig. För det sura blodet leder ju till att kärlträdet här uppe kommer att dilatera sig. Och innan det hinner, man hinner korrigera detta fysiologiskt, du får även en sämre kammarfunktion med surt blod. Men det tar några minuter innan kroppen hinner fixa det där med hjälp av vår buffring. Så att det kan ta någonstans mellan 5 och 10 minuter ett påsläpp successivt. Det har väl hänt, ja. Men inte regelmässigt brukar jag inte göra det, nej. Jag har gjort det några gånger och ångrat mig några gånger också. Därför om man sprutar 10 ml kalcium kan du få, gör jag det för fort, så kan jag få en väldig blodtrycksstegring och så börjar det läcka i anastomoserna. Så man måste fundera, men lite långsamt skulle man kunna göra, absolut. Sen har vi hos oss olika typer av anestesi vid de olika grupperna. Vi har elektiv, kontrollerad kirurgi. Vi har en patient som har en rupture men inte brustit ut i bukhålan. Vi har en patient som har viss cirkulationspåverkan. Vi har en patient i chock. Och åtminstone hos oss, som jag har kommit fram till under årens lopp, då har vi olika varianter. Elektiv aortakirurgi. Endovaskulär op, om det är lokalbedövning. Man kan sedera patienten förstås om man vill. Om det är längre, mer avancerad än endovaskulär op, då söver vi. Och ja, det är inget exotiskt sövning. Det är propofolit ultiva och sen tub eller laryngsmask beroende på patient. Och lite sevofluran så de ligger stilla. För att där är narkosen till för att de ska ligga stilla och stå ut i de där 6 timmarna det tar att göra det hela. Och den öppna operationen, standard är epidural och sövning med arternål och cellsaver och sådana saker. Och CVK brukar vi lägga. Okklusion är samma uppställning. Femavlednings EKG för att kunna se ST-sträck förändringar. Och som vanligt, vi söver patienten men det är inget exotiskt i den vägen. Oftast så behöver man använda noradrenalin peroperativt. Esofagus doppler, esofagus eko. Där har vi slutat med nu. Vi hade en CVK som mätte centralvenös saturation. Vätska i kontrollerade former. Vi måste vara beredda på att dilatera patienten vid avstängning. Det är ingen vanligt problem. Och då brukar jag öka gasen i så fall om det behövs. Nitro har jag väl behövt använda någon enstaka gång. Var någon som sa?
Ja. Hyperkalemin där vid släppning av platon. Väldigt uttalad om du brukar rutin med vätska med blodgas.
Ja, det brukar jag göra.
Och då är det vätska liksom, i insulin, glukos ibland. Så
ja, kalcium, insulin, glukos och sådana saker, ja. Precis som vanlig behandling av hyperkalemi.
Jo, när du stänger, om du har en hög avstängning och en patient som är hjärtsjuk. Nu sa du lite grann att du kan gå upp på gasen, men hur gör du rent praktiskt? Alltså, tar du lite höjd för att...
Du menar för att förebygga tryckstegring?
Ja. Och liksom,
men har en patient som är, har en pågående epidural och du har en patient som är i djup anestesi, narkos, då det är inget stort problem. Men om det skulle vara det, att jag har underskattat eller felbedömt anestesidjupet, då ökar jag gasen. Och i värsta fall får den ta bort tången. Ja. Va? Nej. De De flesta av de här patienterna kallnar till viss del under ingreppet. Jag vill inte väcka en hjärtsjuk patient som är hypoterm. Under ingreppet så har vi några gånger kylt njurar. Men inte hela patienter har vi inte kylt. Men framförallt vill jag veta om jag går och väcka patienten efteråt eller inte. För att 35 grader och hjärtsjuk och du får en skivring, det är ingen bra kombination.
Också i blödningssynpunkter är det bra att
de... Ja, precis. De blir mer lättblödande om de är kallnar, absolut. Ja, men det där sa vi redan. Nu ska vi se. Akut aorta då, som är det som alla... Sin första jour blir man nervös för om man ska få det. En patient som är insjuknad med ryggvärk, mer eller mindre uttalad cirkulationspåverkan. Det här är ju det man måste ha i bakhuvudet. Patienten får en första blödning, håller sig oftast då retroperitonealt. Man får ett hematom, man får ett tryck utanför aneurysmet som håller emot blödningen. Men inom några timmar finns ju en klar risk att han får revblödning. Och den kan vi ställa till med om vi missköter oss. Och då finns ju risken att retroperitoneum brister och den blöder ut i fri bukhåla, och det är förenat med mycket större dödlighet. Så det är viktigt med snabb handläggning när de här patienterna kommer in på akuten. Och det här, vi ska vara involverade redan från början. Okej, det kanske är fel, han kanske har något annat, men då kan vi gå därifrån. Men om det är så att vi hela tiden kommer in en kvart för sent, det är inget bra. Kirurgerna vill nästan alltid ha en CT-angio för att se anatomin. Om det finns en hals de kan fästa vid, om de ska göras endovaskulärt eller om de ska göras öppet och sådana saker. Så att från akutrummet, så där de oftast ligger, så går man till CT. Kirurgen bestämmer, okej, vi ska göra det ena eller det andra. Då går man till rätt operationssal därifrån. I mellantiden försöker vi hinna lägga intravenösa infarter, artärnålar, blodgruppering och såna här saker. Och håll liv i patienten utan att överdriva blodtrycksstegring. Och är patienten vaken och inte har ont i bröstet, inte har några EKG-förändringar och blodtrycket ligger någonstans 70-80, det är jättebra. Men förbered på att det kanske blir mycket lägre strax. Höjer vi det blodtrycket, då kanske retroperitoneum brister och kan blöda ut i fri bukhåla, och då är han mycket sämre ute. Ja.
Tycker att man ska aktivt sänka.
Ja. Tycker jag man ska göra.
Mer valfri metod, så att säga.
Ja. Ja, men det som händer när patienten tappar blodtrycket är att han blöder. Då ger jag blod och vasopressor. Men det är blod som gör att han helt plötsligt duckar. En blödning, så att säga. Endovaskulära operationer sker oftast i LA, men en del patienter är fortfarande lite påverkade utav sin, de kan vara lite hypotona och panikslagna, så att det kanske inte går. Man kanske måste söva dem. Är patienten skitdålig när vi ska göra en endovaskulär operation, då får operatören till att börja med lägga in en okklusionsballong in i aorta. Man punkterar i ljumsken och så går man upp under genomlysning och så lägger man en okklusionsballong där man i princip sätter tången. Ibland går de upp supraceliakalt och lägger den. Men vår uppgift är att innan stent är på plats, det vill säga blödningsrisken har upphört, ska få hjärta och hjärna att överleva. Det är det som det går. Sen när de har lagt in stentet, då kan vi normalisera blodvolymen, normalisera cirkulationen och förhoppningsvis få patienten att må lite bättre.
Hur mycket blodprodukter tar du in i salen i förskott?
Det beror på vilken situation jag står i. Om jag säger att en patient som är en contained rupture på en patient som har en cirkulation och mår skapligt, jag brukar ha 4 blod uppe då. Är patienten i chock eller cirkulationspåverkad, då övergår det ju till den här, vad heter den? Traumakittet, vad det heter, 441, 441, och kör det. contained rupture, då börjar patienten bli lite sämre. Visst på, kan ha en viss cirkulationspåverkan, men oftast har han ganska normal cirkulation. Det, han har kompenserat ofta en hypovolem. Han har ju blött kanske en halv liter, 700-800, men det ligger retroperitonealt. Och det där kan ju jag avtäcka med en narkos. Men man kan skyndsamt sköta den som en elektiv aortoperation. Man kan lägga en EDA, man kan söva. Dock ska man fundera en gång till innan man aktiverar EDAN. Om jag vågar göra det, då kan jag avtäcka en kompenserad hypovolemi och sen blir den svårbehandlad. Patient med cirkulationspåverkan efter första blödningen men inte i chock, det är de här, säg 70-80 blodtryck, pratbar, lite gråblek. CT nästan alltid, sen till en lämplig operationssal. Här hos oss brukar de hamna på hybridsalen, där kan vi göra både öppen och endovaskulärt ingrepp. Och det är på samma våningsplan så det går fortare att ta sig dit. Det här är viktigt. Alla förberedelser görs på vaken patient. Alla ska vara på plats, kirurger och opsyster, alla ska, allting ska vara klart och knivarna ska ligga parallellt och kirurgen ska vara på sig handskar och alltihopa innan vi söver. För kirurgen ska vara beredd när jag söver om patienten kraschar, då ska han öppna snabbt som ögat och på med en tång. De patienterna har jag under årens lopp sövt som högdosfentanylpatienter. Ja, så mycket har vi kanske inte gett någon gång, men 30-40 är utan att få allt för dåligt samvete. Ja, jag har haft några patienter som jag har kunnat väcka på kvällen. Så att det hänger inte i så länge, det gör det inte. Men vitsen med det här är att de håller sig relativt stabila. Visst, de som lever på sitt sympatikuspåslag, de kommer ju att ducka lite. Men sprutar du pento eller propofol på de här, då kan du ju döda dem. Sprutar du ketalar eller ketanest? Det har jag gjort några gånger på de här också och ångrat mig efteråt. Därför att många blir väldigt takykarda och tappar sin cardiac output på grund av det. Men det är många som gör, alla vågar inte ge högdosfentanyl. Nej, det, men det kan inte jag svara på, jag vågar. Nej, jag vet inte, men allting är otäckt om man inte har gjort det förut.
Det känns bara mycket.
Ja. Remi, jag tycker att det är ett jättefint preparat, men jag tycker inte att det har så mycket plats här. För att ökar, jag tycker det blir så här, det blir inte någon stabilitet i det hela. Ja, bradykardit tycker jag inte, det är inget problem på dem där. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte är något praktiskt problem. Och under det här så är det viktigt att vi inte höjer blodtrycket för mycket på grund av risk för reblödning. Sen när aortatången är på plats, då ska vi normalisera cirkulationen för att förebygga ischemi i de andra organen så gott det går. De här patienterna behöver ju en IVA-plats efteråt förstås. Patient i chock, det vill säga att patient som håller på att dör vilken sekund som helst. Han har ju en fri blödning ute i fri bukhåla. Där blir det där får kirurgen bestämma, vill jag operera utan CT? Många gör ju det och hoppas att det går, för att det är inte säkert att patienten överlever via CT till operation.
Frågan är, hur definierar du chock? Jag tänker på en patient som du säger 70 blodtryck som kan ta till
DT. Liksom. Den patienten är adekvat, han har ingen central eller cerebral påverkan. Den har inte det här gråbleka, svettiga utseendet. Och det här är en patient som ligger han 40-50 blodtryck någonstans. Men 70 kan man ibland säga chock också, men det är en gradskillnad i helvete där. Så den här patienten håller på att dö, men den andra gör ju inte det riktigt ännu. Påbörja transfusion för att hålla liv i patienten. Just nu håller han på att blöda ihjäl. Han håller inte på dörr på grund av ringeracetatbrist eller albuminbrist eller någonting. Utan den behöver blod. Jogga så fort det går till en operationssal, förbered vaket. Alla ska vara på plats igen. Och där skulle jag ge ketamin. Och samma där, på med tången så fort som möjligt och sen normalisera cirkulationen. Komplikationer vid aortisk kirurgi, det man tänker mest på är njursvikt. Många är ju kärlsjuka, har en nefrosklerosinnan, viss njurpåverkan. Gör vi det endovaskulärt så utsätts ju patienten för rätt så mycket kontrast. Vilket kommer att påverka njurfunktionen. Öppen operation, stora blödningar, chock, hypovolemi, hypotension. Då får vi kemiska skador i njuren. Långvarig kemi i benet med myoglobinutsläpp påverkar njuren också. Tarmiskemi brukar inte uppträda peroperativt. Brukar dyka upp först, någon gång under de första 3 dygnen. Och det beror ju på att när man opererar eller stentar en patient, då stentar man av mesenterica inferior eller ligerar av den. Och de flesta, jag kommer inte ihåg någon procent på det, men de flesta klarar sig utan den mesenterica inferior, men inte alla. Och då kommer vi in på en av mina käpphästar. Man måste lära sig det normala postoperativa förloppet på en patient, ett visst ingrepp. Och så måste man reagera när någonting sånt här händer. Avvikelser i det normala postoperativa förloppet måste föranleda att man funderar. Vad är det som har hänt? Och där måste vi hjälpa kirurgerna, kan jag säga. En del kirurger vill inte ibland se sina komplikationer. Och på IVA, när vi har en sån här patient som ligger på IVA, dag 2 kanske, vi har sett den kontinuerligt i 2 dagar, medan kirurgen har varit där några minuter varje dag och tittat på sin patient. Vi har ju en bättre bild av att det är någonting som inte är bra med den här patienten. Kräver mer volym, kommer inte av noradrenalinet. Han har haft en avföring tidigt. Det vill vi ju se patienten att tarmen kommer igång. Men på aortapatienter, om de har en avföring de 2 första dagarna, så är inte det ett hälsotecken. Oftast i alla fall. Utan det är en tarm som håller på att dö som då släpper ut innehållet. Och då kan man diskutera med kirurgen vad vi ska göra om det. Man kan göra en koloskopi och sådana här saker och gå in och operera. Ja. Smärtan kan man ju ta bort med den. Men inte, man säger, den fysiologiska reaktionen. Har du en laktatstegring, då kan du dra växlar på att okej, det är någonstans det är hypoperfusion. Men du kan inte säga okej, det är normalt laktat, då är jag nöjd. Men jag ligger där med 0,25 i noradrenalin dag 2. Då måste man fundera i alla fall. Så att frånvaron säger ingenting, men närvaron av laktat, det är ett varningstecken helt klart. Myokardskada förstås, man kan få hjärtinfarkt mer eller mindre, eller sån här typ 2 infarkt i samband med kirurgi. Bukompartment, det var inte någon hög procent, men stor blödning, mycket volymsbehov peroperativt kan leda till bukompartment. Och då framförallt såg vi att den största risken var ju vid ruptur och endovaskulär operation. Man kan få proppar ner i bena. Compartment i bena kan man utveckla närmsta dygnet eftersom man har varit avstängd då. Ibland tar det ju ett antal timmar att sy in ett graft och återfå cirkulationen. Och sen är det då multiorgansvikten av som patienten utvecklar på IVA efter att ha varit i chock och allting går åt skogen. Sen ett sällsynt tillstånd vid en vanlig bukaortan är ju ryggmärgsiskemi. Torakalaorta operationer, där kan du utveckla det. Det är några procents risk för det. Var fjärde patient får någon typ av njurpåverkan. Och det beror ju då på ischemi av någon. Hypovolemi peroperativt. Kontrast som jag sa. Tången förstås kan ju släppa iväg arteriosklerotiska embolier. Aortatången minskar genomblödningen i njuren även om den sitter distalt om njurartärerna. Sen reperfusion är ju ibland lika farligt som underperfusion. Och sen har man då njurprotektion vid aortakirurgi. Det har ju varit fram och tillbaka hit och dit. Det som, vad jag har lärt mig nu, det är att det i princip går inte att förebygga mer än att Cochrane har ju gått igenom alla studier som finns. Och rehydrering med natriumklorid är ju det som har gjorts. Sen finns det små studier där man har rehydrerat med natriumbikarbonat. Man har sett bra resultat. Det finns studier som där man gett dopamin, dopexamin. Där man har fått en bättre syresättning i njurarna. Men inte sett några långtidsresultat. Så att vi höll på med massor med saker förut, men i princip är det bara reperfusion, är det rehydrering just nu.
Men hur är det med blodtrycket nu? För ett par år sedan så var det egentligen det enda man hade visat att hålla hyfsat.
Ja, jo, man måste ju ha en perfusion i njuren förstås, ja. Sen det jag sa, det fenoldopam har man gjort på thoraxpatienter som visade att det var förebyggde njursvikt. Man visar att dopamin, en gamla studier från Göteborg, ökar syrgasleveransen till njuren. Furosemid stänger av syrgaskonsumtion till viss del i njuren. Och det här var också på thoraxpatienter där man visade detta. Då kunde man inte visa att här borta blev det bättre. Njurarna klarade sig bättre, men dock fick man ju fram att en syrsatt njure kunde man uppnå. Mannitol gav ju väldigt mycket förr om åren, men det ökar ju syrgasförbrukningen på grund av återreception av natrium. Så att det finns inget bra. Paraplegi sa jag, torakalt, ryggmärgen försörjs utav interkostalgrenar, grenar från subclavia och ifrån vertebralis och ifrån lumbalartärer. Och lite beroende på vad man lägger, vilka kärl. Om du opererar en bukaorta här nere så försvinner ju lumbalartärerna. De kommer ju inte att fungera. Och då får du alltså en viss minskad flöde till ryggmärgen här nerifrån. Lägger du in ett torakalstent till exempel, då försvinner ju interkostal genomblödningen in i ryggmärgen och den här Adankiewicz-artären här. Så att där finns det en större risk och här nere i buken finns det en mindre risk. Och det brukar vi ta höjd för när vi gör tevar, det är då det vi brukar bry oss om det här. Då kan man ibland, ungefär som motsvarande på neuro, du ser att man lägger in drän i huvudet och tappar ut likor för att både blod och hjärna ska få plats, så gör man samma sak i ryggmärgen. Det säger att vi lägger in en epidural eller spinalkateter. Vi har ett slutet rum, vi har ryggmärg, vi har blod och vi har likvar. Och svullnar ryggmärgen på grund av ischemi, då tappar vi ut inte blod utan likvar. Och så hoppas vi att genomblödningen blir bättre.
Har det visat att minska risken?
Ja. Frågor på aorta? Jag vet. Skärpa hängslen. Nej, men en patient som nästan är död med 30-40 blodtryck där tar emot och ger fentanyl. Där blir jag inte så rädd för den här eventuella blodtrycksstegringen som ketanestet gör eller tachykardin. Då blir jag bara glad om jag får en bättre genomblödning. Men man skulle säkert kunna söva med högdos fentanyl där också, men jag har inte vågat. De som håller på och dör precis just när jag står och tittar på dem. Ibland på de patienterna i öppen operation, patient i chock, Då har vi fått interventionisterna att lägga in en okklusionsballong vaket medan patienten har 40-45 i tryck. Och sen kan jag då söva patienten och ge volym. Då har jag på tången perkutant, så att säga. Men det kräver väldigt mycket logistik för att få det att fungera rätt tid på dygnet. Alla är på plats.